igen, Korskyrkan och ni som har kommit hit ikväll. Jag heter Carina Hult. Och jag har fått det nobla uppdraget att försöka berätta utifrån nyandlighet vad det innebär för någonting, vad det står för, och också kontra att vi har en Gud som älskar oss, som vill oss gott och som har sett oss. Hans ögon har överfart hela jorden och överfar fortfarande. Men jag ska försöka och beskriva det och komma lite djupare idag. Jag var ju här i vintras, i januari månad och i februari månad, tror jag det var, eller så var det februari månad. Och tog först min egen story, för att ibland kan det vara väldigt bra att veta vem är den här människan som står där framme. Och det är också här att jag har vandrat igenom delar av nyandlighet och varit i Indien hos en guru. Och suttit i meditation och yoga och annat i mitt liv. Så jag har prövat på en del av de här metoderna och jag gick ganska djupt. Jag började väldigt, väldigt oskyldigt i det hela. Hade inte en tanke på att det skulle vara annat än att reducera stress. Men drogs in i det mer och mer och det blev snart en del av, en stor del av mitt liv. Kanske den viktigaste delen av mitt liv när jag höll på med det. Sen kom jag till tro och drogs in i kyrkan och i Guds famn, Jesu famn, och fick uppleva den friden som vi sjunger om, som människor talar om, som jag inte kunde uppleva någon annanstans i någon annan metod som jag hade prövat. Det är alltså sant att Jesus möter oss på ett personligt sätt och djupast ner där vi behöver det som bäst. Han är den guden. Det var väldigt, väldigt kort, så vet jag ändå att jag har gjort en resa genom delar av nyandligheten under cirka 8 års tid eller 10 års tid med den transcendentala meditation jag höll på med i 10 år. Först vill jag be. Tack Jesus för att du är här. Tack för att din helige ande leder oss. Tack för att du är det levande vattnet. Tack för att vi får vara dina barn. Vi får sjunga lov och tack till dig, Jesus. Men vi får också vara dina vittnen på den här jorden, i den här tiden. Och tack för att du kallar oss. Och jag tänker också på att du har utrustat din församling. Och att vi får gå ut och möta människor med den stora kärlek och sanning som du är, Herre. Och göra det på det sätt som du har skapat oss till, Herre. Men att vara ödmjuka i mötena, men ändå tydliga om vem vi tror på, Herre. Jag ber att du ska välsigna den här kvällen för oss. I Jesu namn. Amen. Förra gången, eller andra gången som jag var här, så gick jag igenom en del metoder om nyandlighet. Och talade också om vad alternativmedicinen står för. För det kanske inte alltid är så lätt att veta vad det här är för någonting. Och varför det är olika slags sätt att se på bland annat kroppen, själen och det andliga livet. Och jag pratar om att det finns olika energifält som man pratar om bland annat inom hinduismen. De här aurorna, man har en viss aura runt sig, att man har 7 olika fält och 7 olika färger och olika chakran, 7 olika energihjul i kroppen som man talar om. Och att de här är sammankopplade längs ryggen i en energikanal från svanskotan och upp till hjässan. Och till varje chakra som man talar om utifrån den här tron eller filosofin, eller hur man uttrycker det, religionen, så hör det också ett hinduiskt gudapar. En manlig och en kvinnlig gud. Och om man upplever ohälsa på något område här, så beror det på att det finns en störning eller obalans i de här chakrarna som man säger att kroppen består av. Och eller att man har fått störning i sin aura. Så finns det också de här qi och ki, de här olika som kommer från Kina, Japan, Korea. De här energisystemen också, hur man ser på hur kroppen fungerar och att det också kan blockeras på grund av olika saker som händer i livet, sjukdomar och annat. Och att det också ska lösas upp då med hjälp av olika slags metoder som kan vara meditationer eller yoga eller någon annan metod. Och sen tänkte jag på den här dagen idag då, eftersom jag nu har gått igenom olika metoder, så får du som kanske har kommit i prata med mig efteråt om det är något jag kan hjälpa dig med den lite begränsade kunskap jag har. För jag är ingen djupexpert. Jag är en sån här människa som lever livet och upplever livet, om man säger så. Så jag har inte gått allra djupast. Det har vi väldigt andra duktiga människor som har gjort det. Så för dig som funderar på olika metoder och vad de står för, så kan vi ta upp det sedan. Det kommer att bli en frågestund vid fikat. Och då kan du få ställa vilka frågor du vill om det. Och vi kan hjälpas åt att se vad vi kan ge för svar när det gäller det. Jag har lyssnat mycket till en kvinna som heter Gertrud Storsjö. Känner ni till henne? Lite grann. Hon har skrivit en bok som heter Buddha eller Kristus och handlar om Österlandets inflytande i samhälle och i kyrka. Hon har jobbat i andra kulturer, i Ryssland och även i Indien och sådana ställen där hon har mött mycket av tibetanbuddhismen och vilket inflytande som det har haft eller har i samhället. Och jag läste den här boken när jag var i Indien på en av de skolor som vi har, Apostlagärningarna 29. Och fick en del svar på frågor när jag också möter munkarna som går längs vägen och besöker kanske något tempel. Så ser jag en del saker genom ett annat öga genom att jag har läst också den här boken. Jag lyssnade på henne och fick lite mer kunskap, kan man väl säga, eller kunskap med förståelse för något som vi kallar för mindfulness. Jag tänkte att jag tar upp det för att det är väldigt, väldigt vanligt idag. Det finns i allting, det finns i skolan, det finns i landsting, det finns på arbetsplatser. Och det är ju en metod som man använder för att, som man säger, att koppla av, slappna av. Kanske till och med skapa en ny livsstil. Och mindfulness betyder då medveten närvaro. Det handlar om att komma i nuet. Att helt enkelt uppleva nuet precis som det är. Så det här är också, det här är metoder som ska användas då bland annat.
Över en stress och press i livet. Vilket ju väldigt många av oss gör här i västerlandet idag. Ofta är det så, har jag märkt, inom de här olika metoderna och även inom den metod som jag prövade som heter transcendental meditation och som jag började med i slutet på 80-talet, att man aldrig marknadsför det som en andlig aspekt utan att det är en hälsometod, en stressreduceringsmetod. Och jag har tänkt på detta att det finns ibland lite dålig upplysning runt det hela. Även om vi märker att människor börjar bli mer vakna på att det finns en andlig dimension också i olika metoder. Och så fick jag se hur man definierar mindfulness inom sjukvården. Och det finns en källa till det som heter Vårdguiden 1177. Så jag tänkte jag ska läsa hur man definierar det, hur sjukvården kan se på det. Det står att vara medvetet närvarande är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. När man gör det uppfattar man saker och ting mer som de är och förmågan att fatta kloka beslut, göra nya val och ta nya steg i livet ökar. Det blir också möjligt att hitta ett tillstånd av djup och rofylld kontakt med sig själv. Så här definieras alltså mindfulness av sjukvården. Och jag tog det från en artikel som var publicerad i Dagen den 8 augusti nu 2014. Så där står det ingenting om att det handlar om någon djupare dimension av andlighet eller så, utan det handlar istället om att fatta nya kloka beslut och göra nya val och ta nya steg i livet. Och det kan jag tycka är ganska naivt uttryckt runt en sådan metod. Läkare och psykoterapeuter, många vet, har faktiskt en medvetenhet om att mindfulness har rötter i buddhistisk filosofi. Och man hänvisar då till Buddhas teser om de fyra nobla sanningarna och den åttafaldiga vägen. Och jag kommer inte att gå in djupare i vad buddhismen står för. Men mindfulness, det kommer ifrån det sjunde steget i den åttafaldiga vägen. Och det steget handlar just om att leva i nuet i en medveten närvaro. Och medveten närvaro, det är egentligen att uppleva en sak, kanske ganska intensivt, att vara helt närvarande. Så som jag tänker att Jesus var i mötet med människor. Han var så närvarande att varje människa upplevde sig sedd och bekräftad. Och jag kan tänka att det finns en längtan i oss över att kunna vara så intensivt närvarande. Här handlar det ju också väldigt mycket om du kan ha en upplevelse av, till exempel, jag tar ett exempel, att någon skrev att jag upplevde en fågel som kom och sjöng mycket starkt när jag satt och mediterade. Och jag blev ett med det här, jag blev ett med ljudet och med den upplevelsen jag fick där. Och det kallar man för att man är så intensivt närvarande och skapar också en längtan i att stanna i ett sådant tillstånd, att kunna stanna kvar där. För det drar en också in i ett beroende som gör att man känner att man vill fortsätta. Det blir som en slags drog. Och där talar jag utifrån en egen erfarenhet av meditation i 10 år hur det här hände. Det finns förespråkare för mindfulness. Och jag kommer att berätta om några av dem utifrån vad Gertrud Storsjö har sagt. Så det är hon som har varit min lärare utan att veta om det här just nu. Hon har tagit upp en kvinna som heter Anna Klover som har skrivit en bok som heter KBT i utveckling. KBT är kognitiv beteendeterapi. Det är ju ett vanligt, vad ska jag säga, man använder ofta KBT i olika terapier och annat. Och man får remiss också ganska vanligtvis till KBT, kognitiv beteendeterapi. Men hon säger att de nya inslagen i kognitiv beteendeterapi är hämtade ifrån österländsk meditationskonst. Man utnyttjar mångtusenårig kunskap och teknik om hur människan kan uppnå lugn och harmoni. Österländsk filosofi och levnadskonst har mycket att erbjuda och de möter här västerländsk psykoterapi på ett användbart sätt. De nya inslagen bidrar till en slags helhet och ger en djupare förståelse för det komplexa och opåverkbara i tillvaron, samtidigt som de hjälper oss att se möjligheter. Man är väl medveten om att de gamla landvinningarna inom psykoterapin, kognitiv beteendeterapi då, fortfarande är fullt dugliga och vetenskapligt har med på fötterna vad gäller påvisade behandlingseffekter. Och ännu återstår för de nya inriktningarna att bevisa att de tillför något till det redan befintliga. Det är så här att än finns inte det så mycket forskning som kan tala om vad mindfulness kan tillföra. Man har varit väldigt positiv till att lyfta in det österländska, bland annat meditationen och även yogan, till terapin. Men man har ännu inte, och det är man medveten om, att man har ännu inte fått fullt svar på. Och jag har också läst en sån här tidning som heter Nod, som handlar om mindfulness. Den kommer ifrån Forum för tro, kultur och samhälle 2012 och är utgiven av Örebro missionsskola. Där Lasse Johansson är redaktör och han har studerat ganska djupt in i de här olika formerna av nyandlighet som vi kallar det för. Men här står det om mindfulness och också att det tar upp just det här att man har ännu inte riktigt fått påvisat vad det kan ha för effekter. Man ser att det kan ha positiva effekter för människor som börjar gå i någon form av sån här terapi. Men man kan inte säga om det har att göra med själva metoden eller det positiva i att människor möts med kanske liknande symptom eller problem och får samtala och mötas i detta. För det vet ju vi att det har en läkande, terapeutisk, eller vad ska jag kalla det för, om man vill inte använda det ordet, förmåga, det här att vi möts som människor och delar. Så därför har man inte ännu kunnat se att det är så här, att de här effekterna är så tydligt kopplade till detta. Däremot så har man sett att det finns en del problem som det kan möta. Och då har jag, det kanske är flera som har läst, jag vet inte, men Just i augusti så var det några artiklar i tidningen Dagen. Det är väl några som kanske har läst det. Och där tog man också upp de här sakerna om att man inte exakt vet än vad det är som gör att en del kan uppleva det som positivt. Men jag har också läst, jag hittade på nätet här ifrån tidningen The Guardian, heter det så? Det är någon tidning ifrån England tror jag. Ja, och här tar man då upp mindfulness. Vad är det för någonting? Och här har man faktiskt på flera punkter sett att man får sätta ut en varningsblinkers. För att det finns människor som upplever det här. Det kan bli väldigt starka känsloyttringar av det här. Och man pratar också om att det här har ökat så lavinartat. Just i Storbritannien så har de, när jag läste det här, de hade väl 1000 kurser som pågick. Och de hade alltså inte lärare till de här kurserna. Så att den utbildning som fanns för lärare fick man gå typ en veckas kurs. Och sen var det en del som redan då utövade den här formen av terapi eller meditationer. Och det gör att man såg att man hade stora brister i hur man skulle hantera det här när människor berörs. På ett djupare plan, hur tar man hand om det då? För jag kan säga av den erfarenheten jag själv har av meditation, att ibland har jag undrat över efteråt hur jag kunde överleva vissa saker som hände mig under de här stunderna. För jag gick också upp i ett annat medvetande tillstånd, om man säger så, när jag tömde mig på mig själv. Och blev så helt, vad ska jag säga, ett med allting som pågick där. Eller upplevde en hög sekvens av mig själv. Det är väldigt konstigt. Men det handlade om att egentligen distansera sig från sig själv. Och det är egentligen vad jag tror också skedde med mig. Att någonting hände mig när jag öppnade mig i meditationen. Och tömde mitt sinne på tankar. Och bjöd in någonting annat. Och jag tänker att ibland var jag farligt nära att falla över kanten. För att någonting höll mig kvar på denna jorden, det måste ju ha varit en Gud som ville mig väl. För ibland så händer det riktigt allvarliga saker inombords. Och det kan också ske om man är kanske labil som person, om man har det här med psykos och annat med sig. Men det behöver inte alls vara så allvarliga tillstånd för att en sån här sak ska kunna ske, vill jag lägga till också. För nu står jag ju ändå här ganska hel i alla fall av livet trots allt. Men jag är ändå glad att profana tidningar tar upp det här också. Och att vi ser att inte allting är Gud eller guld som glimmar. Utan att det finns saker vi ska vara försiktiga med. Jag ska fortsätta. 2005 så var Dalai Lama inbjuden till Göteborg. Bland annat av KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Det var en kongress då om kognitiv psykoterapi. Och man sa då att vi har redan buddhistisk andlighet i psykoterapin, men vi vill ha mer av den. Och därför inbjöd man då Dalai Lama. Och en kvinna som var ledare för kongressen säger så här att buddhistisk meditation har kommit att bli en viktig del av den kognitiva psykoterapin. Och inom den terapin så har det mer och mer vuxit fram ett behov av avslappningstekniker. Och den mest använda är mindfulness. Det här var 2005. Och KBT har ju funnits ett tag. Jag kan inte säga exakt hur länge det har funnits, men det kanske någon här som vet. Och det finns då som sagt influenser som jag frågade en vän och ska vi säga kollega om som höll på med KBT och frågade henne, hur ser du på den här delen av terapin? Och hon ville ju då inte, hon ville ta avstånd ifrån just den delen och kände att det var mycket annat som var gott inom KBT. Men att när man började bjuda in den buddhistiska delen och meditationer och annat så blir det genast svårare. För att frågan är vad man då går in i för någonting. Sen finns det en kvinna som heter Åsa Nilssonne som är professor på Karolinska institutet. Hon har skrivit en bok som heter Vem är det som bestämmer i ditt liv? Och hon säger att zenbuddhism är en filosofi med tonvikt på andlig utveckling. Den uppnås framförallt genom meditation. I motsats till judendom, kristendom och islam så finns det inte någon föreställning om en allsmäktig Gud som ger vare sig budord eller förbud. Man kan ju nästan ana att man börjar tala här om en kristen, vad ska vi säga, begränsad tro som ger förbud eller budord till oss. Men under de senaste 10 åren fortsätter hon årens arbete med dialektiskt beteendeterapi, så ligger zenbuddhistiska principer till grund för i stort sett alla terapeutiska interventioner. Religionens monopol på att förstå och åtgärda människors sorg, oro och vilsenhet har så småningom luckrats upp. Och där tänker jag då så här, att det finns ju ibland en sån syn på kristendom eller att vara religiös, som människor säger. Jag hade ett samtal med en man för ett par veckor sedan som jobbar med psykoterapi. Och han tog upp just det här med att du som är religiös. Och det, jag älskar, ja, men jag, samtidigt så känner jag så här, vad bra, vi får en ingång här, vi får ett samtal. Och där jag försöker att förklara för honom att jag upplever mig inte idag religiös. Tidigare så när jag höll på med metoder och hade vissa ritualer som jag återupprepade och gjorde på ett visst sätt, då var jag mycket religiös. Idag skulle jag vilja säga att jag hoppas att jag är den människan som Gud har skapat mig till mer och mer. Att jag är fri som den människan, men jag har valt att följa Jesus. Jag har valt att försöka sätta mig in i vad säger hans ord och låta hans helige ande vägleda mig med vilket liv jag ska leva idag och vad det innebär att följa. Så det finns ju i detta också att när hon pratar här så säger hon ju faktiskt att judendom, kristendom och islam, att man faktiskt är en fri metod där du inte behöver tänka religion. Och det kan kännas inbjudande. Och det tyckte jag själv när jag höll på med olika metoder inom nyandlighet, att kom inte och prata om Jesus, för då sticker jag. För det gillar jag inte alls. Det måste jag ju lägga till, att det var svårt att ta emot det. För det kändes som att då genast blev jag inskränkt. För att jag kunde inte se att det kunde finnas en frihet och en räddning i att lära känna vem han är. Så det öppnar ju naturligtvis också upp för en sekulariserad västerlänning, om man säger så. Som ändå har en andlig längtan kanske. Eller som inte vet om att den har det, men vill fylla sitt liv med någonting. Eller hitta en metod för att må bättre. Att få harmoni, lugn och ro eller frid. Som jag skulle vilja säga att nutidsmänniskan söker efter i allt detta som är tillgängligt för oss. Så finns det en läkare som heter Ola Tjenström. Han säger att mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation och livsfilosofi. En modell för träning som får stort genomslag i USA och övriga delar av västvärlden. Kallas för mindfulness-baserad stressreduktion, MBSR. Men i denna meditationsträning har de religiösa, här sprallar han om religiösa, delarna tagits bort, säger han. Han säger också att den buddhistiska meningen med mindfulness är att man ska hitta buddha-naturen i sig själv. Jag tror att han var en av dem, eller han var den läkare som satte igång också och använde det här i sin utövning och rekommenderade detta för patienter. Att hitta buddha-naturen i sig. Jag har funderat lite grann på det där och jag tänker att vad innebär det för någonting? Jag kan tänka att om jag går in i en metod utan att kanske innan tänka riktigt på vad det är jag gör, utan jag vill bara hitta en stressreduceringsmetod, så kanske inte jag kan uppfatta att i den här meditationen, i de här metoderna, så ligger det andliga inslag. Själv var jag helt oandligt intresserad när jag började med TM. Jag var inte sugen på det övernaturliga eller andliga överhuvudtaget. Jag var en väldigt enkel människa som ledde livets, man säger, glada dagar, om man säger så. Och jag hade inte den delen i mig. Att jag längtade efter det. Men det som händer när man då börjar gå in i en metod som snart blir kanske varje dags metod, det är att man ändå dras in i de här tankegångarna som råder när det finns rötter till andra religiösa eller filosofiska system. Och jag funderar på om att hitta buddha-naturen i sig har att göra med just det, att man dras in. För en man i The Guardian berättar, den här artikeln jag hittade på nätet, han berättar just om hur positivt det har varit för honom att få uppleva det som sker med honom i de här meditationerna. Men han pratar också om just det här med, han säger så här att det är inte så att du kommer att bli buddhist, att du kommer att bli vegetarian eller pacifist över en natt. Men efter ett par år av regelbunden meditation, även om du inte skulle få några buddhistiska instruktioner eller även utan att du ens tänker på det, så kommer attityder ifrån buddhismen att börja göra mer och mer okej. Okay, det här makes sense. Alltså det får mig att tänka att jaha, det ligger någonting i det här ändå. Det kanske är så. Och så säger han då, det står på engelska, det jag läste här nu. Och han har upplevt det här som en mycket positiv metod, men ändå så uttrycker han det här. Och det är ju ändå så att jag tror att man dras någonstans in i kanske en ny, det står ju här att man önskar att man ska få en ny livsstil. Och även jag drogs in i en ny livsstil genom meditationer och annat. Och jag blev mer och mer, kan jag säga, influerad av hinduismen och buddhismen. Jag började tänka i reinkarnationstermer att jag levde flera liv. Jag blev vegetarian. Jag visste inte riktigt varför jag blev det. Så jag kan ju se att jag kan tänka i det han beskriver här. Att utan att du ens vet eller får instruktioner om det, så kan du dras in mer och mer i det tankesystemet. Så där har jag en erfarenhet som talade åt det hållet till. Det är ju inte alltid man vet var gränsen går för när man börjar pröva en metod. Att man vet att det här är någonting som jag inte behöver vara rädd för. Och då säger jag igen, man kanske inte ska vara rädd för, men man ska veta vad detta är. Och när jag säger inte vara rädd för, så menar jag inte att man ska gå in i metoderna. Men man ska ha medvetenhet om det. För att annars är det svårt att tala om varför man ska vara försiktig med just det här. Den som införde mindfulness i Norden, det är en amerikan som heter Jon Kabat-Zinn. Han lyssnade till en zenmästare som höll ett föredrag. Han började meditera och praktisera yoga och kampsporter. Han är forskare och blev molekylärbiolog senare. Han hade en längtan att hjälpa människor som har svåra problem. Och introducerade då metoden MBSR, alltså mindfulness-baserad stressreduktion. Sedan dess har olika metoder utvecklats. Och syftet med att föra in mindfulness, det var gott. Man vill hjälpa. Och det kan också vara så att det är frestande då att försöka med, om inte det här hjälper, du mår inte bra utav det här, vad ska vi göra? Det känns som att sjukvården ibland står helt idag handfallen över att människor mår dåligt. Vad gör vi då? Kan vi skicka en människa på en kurs i meditation? Idag har människor skickats på många olika, väldigt, tycker jag, som jag ifrågasätter, som inte finns någon vetenskap, utan där det finns en helt annan andlighet i. Och kanske är det just för att man vet inte var man ska ta vägen med allt det här. När vi mår dåligt, vad gör vi då? Förr satte jag mig och meditera. Det var ett sätt att tumma mig på mig själv. Idag så vet jag att det finns ju bara en jag kan gå till, och det är Jesus. Han ger inte alltid svar. Människor frågar mig, senast idag var det någon som sa, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Jag vet inte hur jag ska hantera de här situationerna. Men jag vet att han har gett oss sig själv att komma till i bön, i att läsa hans ord. Jag vet hur många gånger jag har fått frid genom att göra det. Frågan är bara om jag ibland faktiskt har hoppat över det, för att jag har inte tid. Och jag vet att det gör inverkan på mitt liv. Precis som när jag höll på med meditation och annat. Och blev mer och mer en buddha-natur. Eller vad man nu skulle uttrycka det som. Så vet jag att det här formar hjärtat på mig. Och gör att jag dras in i Jesu famn mer. Och att han kommer att ge svar på den här vägen. Att jag faktiskt får leva i ovisshet. Men ändå i visshet om att någon vet allt om mig och vill mig väl. Att den friden kan jag finna i Guds ord och i relationen med Jesus. I bönen och i det som drar mig närmare honom. Jag hoppas att du har upplevt det också. För det finns som sagt, som jag har sett, som har prövat en del av det andra. Det fanns inte någon metod som var varaktig i det. Men frågan man behöver ställa när man prövar metoder, det är rötterna. Och jag tror att man inte alltid vet vad det handlar om. Och skulle man veta det så kanske man inte skulle vilja rekommendera det heller. Om man skulle ta reda på att det faktiskt har influenser ifrån buddhismen. I tanken att utsläcka livet till slut. Utsläcka sina begär. Att till slut uppgå i det som man kallar för nirvana. Utslocknandet. Och det är långt ifrån den tanken att vi skapar det till Guds avbild att gå på den här jorden. Det är någonting helt annat. Det finns några grundstenar i mindfulness som en läkare i Norge som heter Andreas Kröse har kommit ut med en förklaring runt och en förkortning runt som han kallar för SOAL. SOAL. Ja, det är fyra bokstäver då för att klargöra grundstenarna i mindfulness. S som är den första då, med det betyder det att man stannar upp. Alltså återigen det här att bli medveten, bli närvarande, bli här och nu i ögonblicket. Du ska inte tänka på det som har hänt tidigare. Det som hände igår när jag blev ovän med Elisabeth och vi surade till. Glöm det. Du ska inte tänka på det som ska hända imorgon eller framöver. Koncentrera sig på stunden och vara närvarande i den stunden. I den här stanna upp esset så ingår också då meditation och yogaövningar. O:et står för observera. Bli medveten om hur känns det i din kropp. Att liksom koncentrera sig på olika kroppsdelar. Det har jag gjort tidigare när jag höll på med mental träning. Då gjorde jag de avslappningsövningarna. Jag jobbade med hälsa och friskvård på Volvo. Så jag hade väldigt gott utrymme för att kunna göra just sådana här saker. Och bli väldigt medveten om varje kroppsdel. Skanna igenom hur det känns. Och om det blir svårt att koncentrera sig på det så kan man koncentrera sig på sin andning. In- och utandning och sedan återgå hur det känns i de olika kroppsdelarna. Det man observerar det är också de tankar som kommer, känslor som dyker upp eller olika sinnesintryck som man får. Men man får inte stanna upp i dem utan här ska man då låta det bara rinna av sig. Det är tanken med det här att bara observera att du har de här tankarna, de här känslorna. Låt dem komma, låt dem gå. Och inte bedöma vad de står för eller så. Inte titta på dem liksom. Är det här vackert? Är det gott? Eller är det någonting som är jobbigt för mig? Man ska inte värdera heller det här man tänker eller känner. Sen kommer vi till A som betyder att acceptera. Och det är att ta emot det som kommer. Se fakta. Acceptera att ja, men så här är det. Och så tänker man då att om man kan acceptera det som far igenom en så kan man också bli av med problemen. Att helt enkelt acceptansen gör att problemet går iväg. Man ska inte försöka jobba emot det. Även det som man känner fel och är problematiskt. Utan man ska leva med det. Ändra sitt förhållande helt enkelt då på något sätt till det man upplever. Inte försöka förändra det. Och jag tänker så här att när tankar dyker upp i mitt liv, Vi delade nattvard idag i Tuve där jag var. Och jag tänkte på den stunden när jag får överlåta mig till Gud. För att jag får på nytt ta emot honom i den åminnelsen han har gett oss i nattvarden. Att jag får ta en stund att fundera över mitt liv. De tankar jag har burit på. Och det jag vet mycket väl att jag har saker jag behöver lämna till Jesus. Det förekommer egentligen nästan varje dag i mitt liv i alla fall att jag behöver göra det. Och att få den stunden och bekänna inför honom att så här är det. Och samtidigt få nåden att ta emot hans förlåtelse i det hela. Det är så underbart. Och detsamma tänker jag också med det det här som är synd i våra liv. Och det som också var synd i mitt liv när jag kom till kyrkan. När jag upplevde syndanöd. Fast jag hade inga ord för det då. Jag förstod inte vad det var som hände i mig. Men jag upplevde att det var svart inombords. Och jag visste inte vad jag skulle göra med det. Tänk om någon hade sagt till mig. Carina, acceptera det bara. Ta emot det, låt tankarna gå och du kommer att bli fri från det. Men det fanns ingen väg till befrielse eftersom jag redan hade prövat det. Annat än att jag var tvungen att på något sätt lämna av mig den synden jag gick och bar på. Det tog mig ett halvår, men ändå steg för steg blev jag medveten om att det här problemet, en del av dina problem, Carina, det handlar om att du har levt på ett sånt sätt. Du bär på så mycket tyngd som en Gud faktiskt vill ta emot ifrån dig. Jag säger det bara som, jag ger lite reflektioner utifrån hur jag själv har sett och mött det här. Sen kommer ället i det hela och det betyder låt gå. Alltså att man ska lära sig leva med symptom, problem och svårigheter istället för att jobba emot dem. Och när man accepterat det så är det inte lika hotfullt. Då kan man lämna över problemen. Och jag tänker då förstås, vart lämnar jag över problemen någonstans? Till en opersonlig gud, till ett universum, till Brahman, världssjälen eller den som går igenom allt. Eller till vem kan jag lämna över? Och jag tror inte att mindfulness är en medicin som är universell för allt vi råkar ut för i våra liv. Jag tror inte att den vägen kommer att fungera. I alla fall så säger Anna Kover igen att hon säger att fortfarande gäller det att bevisa att det tillför något till det redan befintliga. Hon har ju uttalat sig positivt om metoden i sig. Men är medveten om att det finns saker vi inte ännu vet. Och det har jag redan tagit upp, det som står här. Så det hoppar jag över nu. Men just det här att vi vet inte om det är metoden. Eller om det är omständigheterna runt omkring. Att människor finns där till stöd och till hjälp i situationen. Jag läste ju den här tidskriften Nod som jag visade för er om mindfulness. För jag tyckte det var intressanta artiklar i den. Och där säger dåvarande rektorn på Örebro teologiska missionsskola. Han skriver där att en del människor säger att de haft nära på livsförvandlande betydelse att gå en kurs i mindfulness. Men så säger han, däremot finns det anledning att problematisera påståenden om vetenskapligt bevisade effekter av mindfulness, meditationen. Eller att det är en metod som skulle vara signifikant bättre än andra strukturerade interventioner som på ett eller annat sätt påverkar koncentration och viljeinriktning. Och så säger han, kanske kan man nå likartade effekter genom att under ledning av en sympatiskt inställd mentor 5 gånger om dagen utföra ett enkelt men strukturerat rörelseschema vänd mot en av Saudiarabiens större städer tillsammans med några likasinnade som stöttar med sin närvaro. Han uttrycker det på det sättet när han tar upp just det här igen med stöttningen av varandra. Och ännu så länge finns det i alla fall inte särskilt mycket vetenskapliga data som motsäger den hypotesen, säger Pekka Mellegård. Och då tänker jag också på det som vi kan göra när vi har bön tillsammans och delar livet, när vi har den gemenskapen som Gud har tänkt för våra liv, när vi är ärliga och när vi samtidigt söker honom och får hjälp och stöd i det. Jag som Marianne, hon kom fram och bad en kort bön för mig och jag kände så här: åh, underbart, jag är inte ensam. Jag vet att jag inte är ensam, för jag har människor omkring mig som jag ber tillsammans med och som jag ber för och som också ber för mig. Det finns ingenting bättre, mer frid i än att ta emot det, den vägen. Och där vet vi att där har vi både gemenskapen med varandra men också med Jesus. Och han säger, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Och jag är övertygad om att han sitter vid mitt köksbord också när jag ber honom om att komma dit och vara med mig i det. Så finns han där, även om jag är ensam. Ja, nu ska vi se här vad jag ska säga mer här. Det blir mycket om mindfulness, men det var som jag sa, jag väljer att ta en metod istället för flera den här gången. Det fanns ett program som i Sveriges Radio som heter, eller det finns fortfarande tror jag, som heter Kropp och själ. Och där var det med en psykolog som heter Jenny Jägerfeldt som säger så här. Hon säger att beroende på vad en människa bär med sig in i en sån här kurs så kan det gå snett. En liten övning i mindfulness kan trigga igång svåra problem för vissa människor. Det finns människor som får sluta med det för att det inte kändes bra. Och då säger Katarina Plank, som är religionsforskare och själv buddhist i det här programmet, att mindfulness är spirituell terapi. Det finns ett andligt inslag i den här terapin som gör att det kan bli problematiskt. Även de som varit med och introducerat mindfulness i Norden och Sverige börjar bli fundersamma på det här. Man räknade inte med att det skulle bli ett sådant här genomslag. Och det var som jag sa, i England så stod det i The Guardian att det pågår 1000 mindfulnesskurser just nu i det landet. Professor Åsa Nilssonne var också med i programmet och hon hade inte heller kunnat tänka sig att det kunde bli en sån utbredning och en sån vildvuxen flora av kurser och ledare. Och hon säger att låt miljoner blommor blomma. Hon trodde också att det kommer att dö ut, att vi kommer att hitta bättre och andra metoder. Och hon är en förespråkare för detta. Ändå säger hon så här, och kanske är det så här att det kommer och det går. Att saker och ting inte består, att man hittar nya metoder. För det gör man ju faktiskt hela tiden. Jag är så förvånad, för jag är så dåligt insatt i de senare metoderna, eftersom det var ett bra tag sedan som jag höll på med det här. Och jag tänkte på de här orden utav, jag tror det var Gamaliel i Apostlagärningarna, den här läraren som Paulus blev undervisad av. Han sa några kloka ord där faktiskt, även om han kanske inte alltid var på lärjungarnas sida helt och hållet. Så sa han det, att låt oss pröva det här. Om det är ifrån Gud så kommer det att bestå. Annars så kommer det att bara, ja, då kommer det bara att falla ut i intet på något sätt. Och jag tänker att om metoder är så här riktigt bra, varför skulle vi då inte kunna hålla kvar de metoderna? Och så tänker jag på bönen som vi har haft så lång tid sedan Jesus lärde oss den första bönen, Fader vår. Att det här varar fortfarande, att vi kan gå till honom. Jag tycker det är underbart. Sen skriver Åsa Nilssonne också så här, att religionens monopol på att förstå och åtgärda människors sorg, oro och vilsenhet har så småningom luckrats upp. Ja, det har den på ett sätt, den kristna tron, men inte de österländska religionerna. För de har faktiskt krypit in istället i att försöka vara med och hjälpa till och hantera vilsenheten, oron och sorgen hos människan. Så står det, hon säger så här också, man vill inte ha med religion att göra, man vill ha med andlighet att göra. Ja, det tror jag också. Människan är kropp, själ och ande. Hon längtar efter att förstå den där delen som är kopplad till andlighet. Jag längtade så mycket så att jag kunde krypa på ett golv nere i Indien och svettas i flera veckor. Och jag vet inte hur jag levde där. Men ändå längtade jag så mycket så att jag gjorde det. Människor längtar, men man vill inte ha med religion att göra. Men egentligen kan man inte skilja religion och andlighet åt. Det finns i varje religion andlighet. Det är bara på det sättet. Man säger ju då att man har hämtat mindfulness från uråldrig buddhistisk vishet, mångtusenårig buddhistisk visdom. Och det är ju lång tid tillbaka som denne Buddha levde på jorden. Men jag tänker att det var 800 år innan Buddha föddes så levde Moses. För 3540 år sedan levde han och Gud gav till honom visdomsord som har varit beprövade så lång tid och hållit för granskningen. Och faktiskt kanske man kan säga att om det håller för granskning under lång tid så är det vetenskapligt beprövat och visat. Och jag tänker också på de 10 budorden som vårt samhälle är byggt på. De har hållit genom många, många tider. Vi vet inte om det håller på att luckras upp nu. Det kan kännas på det sättet. Men ändå är det det som ligger till grund för vårt samhälle. Och jag tänker att vi ska vara stolta över att vi är, att vi får ha en levande relation med en levande Gud. Att vi ska resa på oss som kristna. Att vi ska våga ta tillfället i akt att tala med människor när den helige ande, ingen annan andemakt eller andlighet, faktiskt leder oss. I veckan så satt jag nere vid kanalen och käkade ett par mackor innan jag skulle in på församlingsmöte. Jag tänkte jag måste ha lite luft här emellan. Komma ut ur kyrkan. The church has left the building, kände jag, för vi är ju kyrkan. Så satt jag där så tänkte jag så här, idag vill jag nog inte prata med någon. Det är lite jobbigt att alltid behöva köta. Så sa jag brukar prata med Jesus ganska så barnsligt. Men det dröjde inte så länge förrän det kom en kille och satte sig där. En kille från ett annat land, från Irak var han. Och började stöta på mig. Det kan man ju tycka är lite lustigt, men det gjorde han faktiskt. Men det resulterade i ett samtal som blev väldigt spännande. Han var inte alls egentligen intresserad av tro på det sättet. Men jag kunde berätta om den Gud som jag tror på och varför jag har valt att följa honom när det gäller vissa aspekter i mitt liv. Och så säger han så här, jag har aldrig hört dem prata om det på det här sättet. Nej, så ja, det kanske du inte har, men för mig är det så. Jag vill gå den vägen och det finns en väg, den är möjlig för den som vill ta emot. Och då kom en kompis till honom till som heter Mohammed och satte sig där. Och han tittade på mig med lite mer respekt upplevde jag. Och när jag sa Gud välsigne er så tog han emot det. Jag tänker att vi ska vara stolta, vi ska låta Gud och hans ord, den helige ande verka i våra liv. Och vi kommer att gå ut, människor kommer att märka en skillnad och Gud kommer att sända människor till oss. Vi behöver inte gå ut med traktat. I Ryssland gjorde vi det när vi var där med skolan och människor kom till tro, de kom till kyrkan. Det funkade faktiskt där. Gud har sina metoder för olika tider och olika sätt för olika människor och han vill använda dig och mig. Nu hade jag pratat färdigt i princip om det, men jag har några reflektioner kvar runt det här som jag har pratat om nu. Orkar ni höra på det? Ja, då tar vi det. Jag frågade mig, varför är bland annat zenmeditationen och mindfulness attraktivt för människan i västerlandet? Och då är det så här att zenmeditationen, som jag uttryckte tidigare, har med sitt intet, alltså det här att man uppgår i intet till slut, betraktas som ett religiös, neutral teknik. Och det kan man jämföra då med kristendomen, där vi har den personliga relationen med Gud som en förutsättning för vår tro. Alltså blir det inte något laddat med Jesus eller tro eller Gud ens när du går in i en sån metod. Den alltså anses som neutralt religiös religiöst neutral teknik. Så det kanske inte är så konstigt, menar jag. Sen har jag funderat på, kan metoden skiljas från de buddhistiska rötterna? Och jag undrar om det går. Det finns de som säger det. Bland annat en man som var med i de här artiklarna i Dagen här, som var 8 augusti i början på augusti månad här, som tror att det är fullt möjligt att relatera med mindfulness tillsammans med kristen tro. Han är kristen, den här mannen då. Men jag tänker att när du sitter och fokuserar på andning, kroppsdelar, att låta saker och ting gå, istället för att gå till Jesus med din bön, så ser jag ju att den här metoden skiljer sig väldigt mycket ifrån den kristna tron på vad bönen är för någonting. Så det har jag svårt för att se. Olika målsättningar med metoden och det västerländska sättet att leva sitt liv, eller det buddhistiska, det här med att släppa begären, som ju är en tanke med att man ska på något sätt fånga in tanken, släppa den, och att man därmed också ska bli fri från sina begär, är ju en tanke inom buddhismen. Och det är ju kanske, även om vi i kristna tron säger att vi vill följa Jesus och vi vill bli formade efter honom och att vi ska få andens frukter, det är ju vår önskan att vi ska formas på det sättet. Men det är ju mer genom vår överlåtelse till Jesus och att han förvandlar oss inifrån till att vi blir mer lika, om man säger så, honom. Som det står i Bibeln, att vi ska bli en av många bröder där han är den förstfödde. Marknadsföringen, som jag sa, den är ofta inte så tydlig. Och jag funderar på, vad ligger bakom just det här att man inte gör det? Hur lätt är det inte att gå in i system när jag är desperat, utbränd, trött och inte vet vart jag ska gå? När jag inte har mina normala, vad ska vi säga, som ställer frågor. Jag har själv varit där, så jag vet att det är lättare att dras in i någonting när man är så uttröttad. Att då inte marknadsföra det på ett sätt som talar om vad det här är, det är ju helt fel. Och det finns ju ändå sådana seriösa utövare av det här. Det finns yogis och det finns andra seriösa buddhister som säger, vad ska ni in i våran religion och göra, i våran tillbedjan? Men ändå talar man inte om det. Kraven på effektivitet och vinst ökar. Jag vet inte hur mycket som har hänt sedan 1978 när jag satte mig på Länsförsäkringars kontor och började sälja försäkringar och stoppade ett litet kort, ett sånt där kretskort in i en fisch, heter det. Är det någon som känner igen det? Det fanns inga datorer, det tog tid, kunden fick vänta ibland flera minuter och alltid satt den kvar sen efteråt när den fick svar på om den hade betalt sin premie eller vad det nu var. Och jag tänker på idag hur uppsnabbat tempot är och hur effektiva vi ska vara. Och jag tänker så här, ska vi lösa det med att individerna ska meditera sig till lugn och frid och kanske också bli ökat effektiva? Om du blir närvarande i nuet så kan du vara supereffektiv. Jag tror inte på det, att det funkar, utan jag tror att vårt samhälle ställer för stora krav. Och vi dukar under av det. Vi märker ju det på att utbränningarna eskalerar och annat. Vi klarar inte det. Så därför så tror jag att det är fel sätt också. Också det här med att distansera sig till känslor. Att ställa sig utanför, som kan bli en upplevelse. Det tror jag också kan vara, jag tror inte det är ett bra sätt att möta livet på. Och då jämför jag det också med mig själv när jag distanserade mig i mina metoder och upplevde mig själv som högre andligt utvecklad och därmed också sa till kanske mina släktingar eller andra att jag tycker nog att jag har kommit lite längre och jag är inte så intresserad av en relation med er på det sättet. Det var grymt egentligen, men jag kan säga att jag känner igen mig i den distanseringen som kan infinna sig. Och som någon sa i artikeln från The Guardian, att det var som att jag såg mig själv på film utifrån. Och så kunde det vara för mig också när jag höll på med det här. Nu ska vi se. Just det här som jag sa tidigare också, att man lämnar över sina tankar, det som händer i ens kropp. Vill inte analysera det utan bara släppa det till någonting annat. Till vem och till vad är en fråga jag ställer. Vi som ändå har en bestämd definition eller bestämd destination, vi har Jesus och vi tror på att vi får komma till himlen. När jag bad till Gud, på något sätt någon Gud, någon kraft. När jag valde att följa Jesus så bad jag till Jesus. Och då kom också svar på böner. Då blev det en relation som blev väldigt tydlig när jag började be till honom direkt. Det finns en man som heter Håkan Nilsson som jag pratade lite lätt om, som finns med i artikeln ifrån Dagen här. Som har forskat kring mindfulness, han säger att buddhismen är inte en religion i egentlig mening utan en metafysisk filosofi eller psykologi. Därför behöver ingen motsättning finnas mellan kristendom och buddhism. Och jag tänker att tänk om man kunde förklara det på det sättet. Jag tänker att i allt i religion så finns det andlighet. Och då tänker jag, vad för slags andlighet är det som påverkar mig i detta? Jag ser inte att det bara är en metod. Jag ser att det finns ett andligt rotsystem i det hela också. Sen hittade jag en kvinna som heter Grete Livbjerg som står om i den här tidningen Nod. Som har gått in i zenmeditation och annat, som är kristen. Hon säger att zenmeditationen är en upptäcktsresa på egen hand i ensamhet. Den kristna bönen kan liknas vid en bröllopsresa där allt går i kärlekens tecken, så säger hon då. Och hon har alltså gått in i metoderna men upplevde också att vissa saker var inte alls på det sättet som den kristna tron står för. Så hon har gått tillbaka till den kristna tron och lämnat det som hon gjorde där. Den kristna meditationen som jag själv inte håller på med eller har gått in i av mina erfarenheter sedan tidigare. Jag tuggar gärna på Guds ord och läser och ber honom svara på det. Men jag går inte in i meditationer och sådant. Men här har någon sagt att det når vidare mot föreningen med Gud. Ja, det är samma kvinna. Och att det här är bara nåd. Och sen att östliga meditationer passar in i vår tids individuella mentalitet. Det kan utföras i ensamhet. Och det styrker mitt jag. Och det kan jag skriva under på också. Att det var kanon att sitta där i sin ensamhet. Det var ingen som störde mig. Och jag kunde göra mina andliga resor. Och jag spändes upp som en spärrballong. Kan man väl nästan uttrycka det. Eller jag kan uttrycka det för min egen del. Och mitt jag blev väldigt starkt fokuserat. Så att på det sättet kan jag nästan hålla med detta att, eller jag kan hålla med att östliga meditationer kan passa vår tids individuella mentalitet. Ja, det var några sådana små reflektioner och de har jag inte gjort under vetenskapligt beprövade former. De har bara poppat upp, alltså tankar och frågor under tiden och är inte genomtänkta heller, så ta det inte för allvarligt. Utan det är mer att jag ville ställa vissa frågor. Och det ska vi göra i allt som vi möter. Men framförallt så ska vi gå till den Gud som känner oss, som vill våra liv. Den Gud som har skapat allt. När jag ser din himmel, dina fingrars verk. Var det då en människa att du tänker på henne, att du bryr dig om henne, att du älskar henne. Tänk på alla de underbara människor du har omkring dig som inte har mött Jesus. Be för dem och be Gud och den helige ande Jesus att du ska få ett möte, ett samtal. Det är de verkligen värda. Och det vi kallade för, vi kallade att bära vittnesbörd om evangeliet och om den Gud som kan förändra våra liv, kan förändra andras liv, kan förändra omständigheterna runt omkring oss. Och det blir allt svårare, det blir allt tuffare. Och när jag läser i GP, som jag ju gör, ibland det första jag gör på morgonen, nu avslöjar jag mig själv, det var inte bra, men det gör jag. Då läser jag om vad som händer och jag mår riktigt, riktigt dåligt. Igår fick jag också ett samtal med en granne och hon berättade för mig om situationen i hennes hemland och vad hon själv har flytt ifrån. Och jag får nöd i mitt hjärta när jag ser att det är så mycket mer än jag själv, oss själva eller vårt sammanhang. Det är en hel värld som har nöd utanför oss. Vi får be Gud om hjälp, nåd, att kunna gå ut med hans nåd och sanning till människor som behöver lära känna honom. Det är inte tråkigt att vara kristen. Det är ett äventyr. Större än vad jag kunde ana. Och jag hoppas att det blir mer. Gud välsigne er alla. Och vi fortsätter vid fikat här ute. De har gjort i ordning goda grejer, såg jag. Marianne och gänget. Och någon kommer att leda en liten frågestund. Jag tror det blir Sven här som gör detta. Och vi är många, eller vi är flera här som kan hjälpas åt att eventuellt försöka besvara frågor. Allt kan vi inte besvara, men det som går. Jag vill be en bön. Tack Jesus för att du är god. Tack för att du visar oss den väg som vi ska gå. Tack för att det är sanning. Och tack för att du är vägen, sanningen och livet. Så ingen kommer till Fadern utom genom dig. Det är dina ord, Herre. Men tack också för att du älskar dina får. Och du älskar också de som inte finns i din, om man säger så, folla. För så uttrycks det i Bibeln. Utan de som inte hör till dig just nu, Herre, går du ut och söker. Du söker de förlorade. Och Herre, jag ber om sätt att möta människor som ställer frågor, som kanske är i nöd. Och veta att vi kan bara göra våran del. Sen får vi be dig att komma med att förstå, att kunna kanske ibland berätta, att kunna lyssna. Att kunna visa på vem du är, Jesus. Tack för att vi får samlas här, att vi får vara fria, Herre. Tack Jesus för det. I Jesu namn. Amen.